Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej allihopa och välkomna till Vagabonds podd Resor med Vagabond. Och idag så ska jag prata med Linda Åkerberg som har vandrat en hel del här i världen. Så temat idag är vandring. Hej, välkommen.
Hej, tack.
Ja, vad kul. Jag är väldigt nyfiken på varför man vandrar. Alltså det är en sak att man ger sig iväg och vandrar några timmar, en helg eller till och med några dagar eller kanske en semestervecka. Men du har ju vandrat i vissa fall i månader, liksom nästan varje dag, liksom i månader i sträck. Ja. Vad är det som från början som har fått dig att bli en sån vandrare?
Oj.
Stor fråga.
Vi börjar stort.
Jag börjar stort.
Största frågan.
Ja.
jag var ju ingen vandrare till att börja med, utan det är någonting som är ganska nytt för mig. Jag fick upp ögonen före 2015. Och sen efter det så har det väl eskalerat, kan man väl säga.
Jag vet att du innan du började vandra så jobbade ju du framförallt som rockfotograf, hårdrock och metal. Och då hade du skaffat dig en gammal Merca-husbil och reste runt och var lite vagabonderande i din livsstil. Så du hade börjat med det här att vara i rörelse.
Ja, precis. Och det där är nog, jag tror att det är någon rastlöshet och nyfikenhet och kanske upptäcka lust som jag tror att jag har i mig, som har legat där bak liksom och fått lite olika uttryck på olika sätt. Men ur det där liksom så hittade jag ju till slut till vandringen, som har blivit det som idag är det som jag tycker är allra roligast att hålla på med.
Och inspirationskällan har jag förstått till att du började vandra var väldigt mycket en bok som blev en film. Boken skrevs av Cheryl Strayed, va?
Precis.
Och blev en film som heter The Wild.
Ja.
Som hade premiär 2015.
Ja.
Mm, här i Sverige i alla fall. Och den inspirerade dig väldigt mycket.
Ja, alltså jag kommer ihåg redan när jag såg trailern för den. Att jag kan nästan liksom komma ihåg det ögonblicket att jag sitter hemma typ i min säng och liksom bara scrollar på Facebook på telefonen. Och så plötsligt så är det någonting som bara får mig att stanna upp och liksom kolla på hela den här trailern och kolla igen och igen. Och jag bara, men wow, jag måste se den här filmen och sen jag måste göra det här. Det här verkar så himla häftigt.
Oh my god. What have I done?
I'm sorry you have to walk 1,000 miles just to...
Finish that sentence. Why do I have to walk 1,000 miles?
Happy trail, Cheryl.
Och det fick dig att ge dig ut på din första stora vandring just på den vandringsled som huvudpersonen i boken och filmen gör, nämligen Pacific Crest Trail, som går från mexikanska gränsen borta i västra USA parallellt med Stillahavskusten och ända upp till Kanadas gräns.
Mm. Precis.
Ja. Och hur lång tid tog den hela vandringen?
Den tog 175 dagar. Kan det stämma?
Ja, jag vet inte.
Var det så? Var det ju ett tag sedan. Men det tog nästan 6 månader.
Mm. Det låter rimligt att det är 175 dagar.
Ja.
Mm. Just det. Och jag vet att du började ju med att åka till USA med en amerikansk vän som du hade träffat i Belize och provgå några olika sträckor. Först med honom och en vän och sen på egen hand innan du gav dig ut på den liksom långa trailern så att säga då. Men hur var det att vandra där? Vad hade du för känsla när du började där? För det var din första långa vandring.
Ja, alltså det var ju Redan när jag var där 2015 då, som sagt, jag gjorde två sektioner. En tillsammans med honom och en vän till honom, och sen åkte jag ner och gjorde en själv. Och jag tror att jag kände redan där och då att det här, jag måste göra det här. För att inför den resan så hade jag ju börjat kolla på massa dokumentärer och läst massa hur det fungerade och liksom vad man behövde ha med sig och sådär. Och jag kände ju liksom att så här, alltså ju mer jag läste och ju mer jag såg, desto mer ville jag bara göra det här. Och man brukar väl säga det, att det enda sättet att, alltså leden har en förmåga att slå klorna igen, och gör den det, så är det enda sättet att, ja, frit kommer du aldrig bli, men enda sättet att liksom få bort den här tanken är liksom att bara åka dit och göra det.
Det är något speciellt också med just den här leden, Pacific Crest Trail. Den är dragen väldigt vackert genom bergen.
Ja, alltså den är ju ofantligt fin. Och den är ju just, en sak som jag gillar väldigt mycket med den är att den går ju verkligen mycket genom vildmarken. Att det finns inte liksom, det finns inga vindskydd eller stugor eller liksom någon typ av logi som du kan stanna och ta hjälp av. Eller så, utan det är verkligen, ja men, flera dagar genom ingenmansland liksom.
Så du vandrade med tält?
Ja.
Och det gör man helt enkelt, tält är det man...
Ja, det är väl, det skulle jag nog säga det vanligaste. Det var vissa som hade så här hammock och sådär, men det funkar inte riktigt överallt.
Nej, hammock som man kan spänna upp mellan två träd.
Ja, precis. Ja.
Mm. Men det skyddar ju inte mot regn.
Nej, ja, det är väl om du kan ha så här tarp.
Ja, just det, du kan ha tak. Ja, precis. Ja. Ja. Mm.
Men ändå finns ju många sådana här typ av lättviktstält som många har, som du bara sätter upp med typ vandringsstavarna. Så hardcore var inte jag.
Nej.
Jag hade ett litet enmannatält.
I den här filmen Wild som vi pratar om så finns det en väldigt komisk scen när hon packar ryggsäcken full med all utrustning inför den här vandringen och hon ramlar nästan baklänges. Så man skrattar då som filmtittare. Hur tungt bar du?
Ja, alltså jag skulle nästan kunna säga att jag var med om samma sak. Jag ramlade nog inte omkull, men jag hade extremt mycket grejer i början. Och egentligen så blev ju liksom hela den här vandringen blev ju som en liksom jätte bootcamp i att vandra. Alltså jag fick ju lära mig, jag hade kanske 11 vandringsdagar i bagaget eller någonting när jag tog mitt första steg på den långa turen, så att jag hade ju alldeles för mycket grejer med mig. Men jag fick ju liksom lära mig efterhand vad jag behövde.
Vad var det för saker som var överflödiga då? Så du kunde plocka bort?
Ja, men framförallt tror jag mycket så extra kläder. Ganska snart så lärde jag mig att underkläder behöver man inte vandra i, till exempel.
Okej, inga underkläder alls?
Nej.
Nej.
Ja, strumpor är väl underkläder i och för sig.
Det är väl praktiskt att ha.
Ja, men inte heller liksom det här klassiska som man lär sig här, att ha och köra två socks variant, utan det insåg jag heller att också att jag inte behövde liksom. Det gick bra ändå.
Underkläder låter i och för sig inte så tunga, tycker jag.
Nej, men det är ju en sån sak också, att alla de här små grejerna som, men det här väger inte, jag tar med ett extra par sån här, eller jag har med små verktyg eller vad det nu kan vara. Tillsammans så väger de ju ganska mycket.
Jag förstår. Och med kläder då så är det bättre att tvätta oftare.
Ja, precis.
Skölja upp själv.
Ja, och också det är ju sådär att alla som vandrar den där leden är ju lite i samma sits. Och alla, eller ingen snarare då, luktar ju speciellt gott.
Nej, jag förstår.
Så att det där med liksom att man ska hålla sig ren och fräsch, det är väl kanske inte prio ett.
Nej, jag förstår. Nej, inga tunga, stora schampoflaskor.
Nej.
Nej.
Nej, det finns det på i stan om man går
förbi. Ja, just det.
Tar en paus eller sådär.
Så du började nere vid Mexikos gräns, precis på gränsen då?
Ja.
Mm. Vad ber man sig för att börja vandra?
Den närmsta byn eller stan, det är ett ställe som heter Campo. Så att jag tillbringade natten innan i San Diego på en båt hos en man som jag hade kommit i kontakt med via Facebook. Och så skjutsade han mig till starten nästa morgon.
Så det är inte så långt från San Diego alltså?
Nej, vad kan det ta kanske, nu minns jag inte riktigt, men 45 minuter till kanske.
Ja, men det är ju hanterbart. Ja, just det. Och så börjar du att traska. Ja, just det. Och är det, hur ser landskapet ut i början där, när man går på Pacific Crest Trail?
Ja, alltså man brukar dela in leden i 5 större delar, och den första delen är ju södra Kalifornien som också kallas öknen. Så att det är ju varmt, det är inga så här sanddynsöknar, utan men det är mycket kaktusar och liksom det är torrt och det är varmt och det är sandig, grusig led liksom, mycket, ja men Kaliforniens värme liksom, det är inte så mycket moln för det mesta.
Och bästa, du gick, vilken tid på året gick du?
Jag började 3 april.
Ja, just det. Och det är en ultimat tid att börja, antar jag.
Ja, skulle jag göra det igen så skulle jag absolut börja då. Det har ju lite grann att göra med när snön, när du kommer längre norrut, så att den hinner smälta.
För det är snö på delar av den här leden.
Ja, precis. Ja, just det. När du kommer upp i Sierras, i bergskedjorna där, så är det, kan det vara ganska mycket snö under vintern, så det gäller att den har hunnit smälta undan. Så att det funkar bra att gå där. Sen om du kommer dit när det är riktigt mycket smält vatten, då blir det en fara istället. Och det kan du aldrig veta i förväg när det kommer ske. Men jag tyckte början av april är rätt bra, för att som svensk så har man ju då ett 6-månaders visum som du får ansöka om.
Ja, just det.
Vilket innebär att börjar du i början av april så måste du vara klar i slutet av september. Och jag skulle säga att man vill inte vara klar senare än det.
För sen kommer kylan.
Precis. Mm. Och snön. Och det blir en fara istället i norr.
Ja, just det. Men det är snö på en del sträckor även under den här perioden.
Oh ja. Ja.
Mm. Mm. För man är uppe på ganska höga höjder.
Ja, framförallt i High Sierras då. Som är en sträcka på, är det 80 mil, kan det vara det? Lite osäker.
Mm, ja.
Men det är i alla fall en sträcka på några veckor då som man går igenom Sierras. Och där är du uppe på liksom 3000, 3500.
Ja, just det.
Varje dag.
Ja, det är ju sådana höjder som man kan åka sommarskidåkning på.
Ja,
här i Europa till exempel. Jag har varit i Zermatt på 3, ja det är runt 3500,
3600.
Ja. Där åker man skidor i juli.
Ja.
Mm. Precis. Men om du skulle nämna några, du nämnde att du plockade bort en del saker, onödiga schampoflaskor och underkläder och sånt där. Men om du skulle nämna några saker som man absolut inte får glömma när man vandrar den här leden, vad skulle det vara då?
Ja, det finns en sak som du enligt lag måste ha, i alla fall när du går igenom Sierras. Och det är, du måste ha en sån här bear canister.
Vad är det?
Som är en typ plastburk. Otroligt otymplig sak som kanske är liksom 30-40 cm bred och 45 cm hög i plast, väger ett kilo ungefär. Men som du måste ha för att förvara mat i.
Mm-hmm.
Det finns lite andra system också, men du måste ha någonting att förvara maten i som skyddar björnarna från att komma åt den.
Annars lockar du fram björnarna med matlukten?
Ja, de kanske känner den ändå. Tanken med det är att en björn inte ska få i sig människomat. Så det är inte för att skydda mig eller för att skydda min mat, utan det är för att skydda björnarna.
Ja,
för en björn som börjar käka människomat kommer bli aggressiv. Och då måste de avliva den.
Ja, okej. Okay, det är så det är. Mm. Okej, så det är ett måste. Och den kan man skaffa i USA, antar jag då?
Ja, precis. Mm. Och det finns till och med så att du kan hyra den. Det finns något, för då fanns det ett ställe, nu finns det säkert fler. Men så du kan hyra den just bara för den sträckan som du behöver.
Ja, okej. Så det löser man på plats. Ingenting du vill packa med dig här hemifrån?
Nej. Jag har kvar den.
Jag har kvar den, ja.
Har ju varit tillbaka och kan säkert åka dit någon mer gång.
Något annat som man måste ha med sig? Eller som du tycker man bör ha med sig?
En sån lyxig grej som jag hade, som jag alltid har med mig, det är så här campskor, liksom ett par tofflor att sätta på sig så man slipper sticka ner fötterna i de där jobbiga
skorna.
Ja. Eller skorna som man liksom har hela dagen att traska runt i. Sen är väl en sån, apropå det du just sa, det här med kängor och skor, där är det ju nästan ingen som vandrar med kängor.
Ja, det är inte det. Så,
nej.
Okej. Så man går mer i...
Ja, men trailrunners.
Trailrunners, ja. Typ liknande gympadojer alltså.
Ja, precis. Ja. Dels så vill... Det är ju lite olika såklart vad man föredrar. Men det är också väldigt varmt.
Mm.
Många delar. Vilket gör att det blir väldigt varmt om fötterna om man ska gå i kängor. Men sen också att försöka liksom ha något lätt på fötterna så att det går snabbare att gå.
Just det.
Men sen också framförallt genom Sierras där det är mycket smältvatten och sådär. Du blir blöt om fötterna alltså oavsett hur. Och det är forsa du måste gå igenom och sådär. Ja. Så att du vill ha något på fötterna som kan torka snabbt.
Okej, det är liksom ingen vits att ha ett par vattentäta Nej. Höga kängor. Du Nej. Blir ändå så genomblöt.
Nej, du kommer att bli.
Ja. För det är annars att jag tänkte just att om man går i, jag har ju gått i svenska fjällen och då går man ju ofta på spänger som man säger.
Alltså, ja, precis.
Som liksom är kanske en halv till en decimeter vattendjup.
Ja.
Och då är det ju skönt att det inte når ovanför ja. Skaftet så att säga. Ja, alltså, men precis. Det rinner in vatten hela tiden.
Nej. Men där är det, alltså det är ju nästan varje dag i Sierra så är det ju liksom någon fors som du ska över liksom. Och då ja. Vadar du liksom, då är det ju allt från knä djup till höftdjup liksom.
Ja, just det. Så det spelar ingen roll, nej. Hur mycket kör man
den
har.
det letar sig in.
Ja, förstår.
Och är det inte det så är det leden som är som en bäck för att det är så mycket som smälter.
Ja, just det. Skoskav?
Ja, men faktiskt inte så farligt. Jag hade första en, två veckorna så hade jag lite problem innan fötterna fattade vad de höll på med typ. Men sen typ ingenting. Alltså jag tejpade ju fötterna så där när man det, känner liksom. Ja. Men det är bättre att förebygga än att låta det gå så att man får blåsa. Men annars inga liksom farliga problem. Det var ett tillfälle ungefär i mitten av vandringen. Kanske i juli någon gång när det blev väldigt varmt. Och jag dessutom bytte var tvungen att skaffa ett par nya skor. Då fick jag lite problem igen. Men annars så var det gick det bra.
Och så kom sommaren och så kom hösten och så kom du till slut äntligen fram till gränsen till Kanada.
Mm.
Hur kändes det?
Ja, det var ju väldigt, alltså mycket känslor och dubbla känslor. Alltså det är klart att man var liksom så här superglad för att man hade klarat hela den här enorma utmaningen som man hade tagit sig an. Men samtidigt så var det ju också väldigt deppigt att så här, jaha, nu är jag klar med det här som jag liksom ja, har ägnat
vill,
mig åt så hårt.
Du ville inte
hårt.
Hem riktigt, nej.
Nej, alltså både och. Det är klart att jag ville ju hem och träffa mina vänner och min familj och liksom känna hur det var att bara vara i Sverige och få typ käka en knäckemacka och
ja, just det, alltså.
Lakrisgodis.
Mm.
Ja, samtidigt så var det ju den familjen som man hade börjat få där. De som man lärt känna liksom varje dag och hängt med och sådär. Att lämna dem var ju liksom en annan. Det var ju sorgligt liksom att lämna den familjen.
För det blev så att man träffar folk när man vandrar och så träffas man igen och igen. Eller gick du med folk, samma folk många dagar i sträck? Eller var det så att man träffades?
Ja, alltså jag åkte dit för att göra den här grejen själv. Men ganska snart så var det ett gäng som jag träffade på då och då. Vi gick liksom om varandra, träffades liksom på vissa knutpunkter och sådär. Och sen så inför just Sierra så är det bra att man har lite sällskap med några. Just eftersom det kan vara lite farliga passager både genom forsar och över pass och sådär. Och vi höll typ samma takt och det var ett ganska skönt gäng. Så att jag hakade på dem efter ungefär en månad eller något sånt där. Men det var sällan som man, i början gick vi ju tillsammans och man liksom tjattrade ju dagarna i ända liksom. Men ju längre tiden gick desto mer var det mer att man gick själv på dagen och sen möttes man upp där man käkade lunch eller liksom kampade på kvällen.
Har du fortfarande kontakt med dem, dina kompisar från leden?
Ja, fast inte riktigt lika mycket nu. Nu är det väl 3 år sedan. I början så hade vi ganska mycket kontakt men nu har jag inte pratat så jättemycket med dem.
Hade ni någon återträff? Efteråt.
Nej, vi har ju liksom en som var från Nya Zeeland, en som var från Holland, ett gäng som var från USA och olika delar. Så det är inte riktigt lika lätt som att styra upp en återträff.
Nej, jag förstår det.
Men det kan säkert bli. Jag har träffat några utav dem efteråt när jag var tillbaka i USA bland annat. Men inte liksom allihopa.
Nej, jag är också lite nyfiken på, alltså ursprungligen. Tidigare så har jag i alla fall förknippat vandring i svenska fjällen väldigt mycket med lite äldre medelålders människor.
Mm.
Inte så många ungdomar, men det sägs ju, eller det jag vet att det är så, att vandring har blivit mer och mer populär bland ungdomar. Och min egen son har vandrat med sina kompisar när han var 16-17 år själv uppe i fjällen.
Ah, kul.
Så det kommer verkligen. Så då undrar jag lite grann hur det är på Pacific Crest Trail när det gäller åldrar och när det gäller könsfördelning.
Ja, det är nog ganska spritt, men det finns väl några grupper som är lite mer representerade skulle jag tro.
Mm.
Och det är väl dels de som har, alltså som är ganska unga, kanske runt 20 liksom, som har gått ur skolan precis och har liksom ett glapp mellan skola och yrkesliv, att man passar på att göra någonting där, precis som ja, men vi åker ut och reser i Asien till exempel, eller backpackar. I alla fall har gjort. Så den åldersgruppen, och sen har vi väl de som jag kanske tillhör, som var i 30-årsåldern då, som kanske är någonstans mellan jobb eller någonstans mitt i liv, liksom att man byter karriär eller vad man nu gör, att man stannar upp och vill göra något annat ett tag. Och sen de som har tagit pension.
Ja, just det. Så det, ja. Och dominerar gör ingen grupp riktigt då, eller?
Nej, kanske de yngre ändå.
Mm.
Inte riktigt lika många äldre. Men det finns ju många äldre också.
Just det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ja, det var Pacific Crest Trail. Alltså, sen så, du fick ju inte nog kan man säga, utan efter den sommaren så fortsatte du att vandra och näst efter Pacific Crest Trail så åkte du österut, va?
Precis.
Om jag fattar till det, till Nepal.
Till Nepal, ja.
Mm. Berätta, var gick du någonstans då?
Då gick jag ville vandra upp till Everest Base Camp. Men inte riktigt göra det på samma sätt som andra som flyger upp till byn, bergsbyn Lukla. Utan jag tog bussen till en by som heter Giri. Och så gick jag därifrån istället. Så det var la till en 5 dagars vandring.
Okej, då blev det allt som allt hur långt då?
Oj, det vet jag faktiskt inte.
Nej, okej.
Jag tror att jag var borta i typ 4 veckor eller något sånt där.
Okej,
totalt.
Så kanske vandring på 3 veckor?
Ja, men något sånt där.
Just upp till base camp, ja.
Precis.
Och då är man på betydligt högre höjder, eller hur?
Ja, då kommer du ju upp på 5360, något sånt där tror jag det är.
Just det.
Och sen så gjorde jag även, jag passade på när jag ändå var där att bestiga liksom ett högt berg. Så då gick jag upp ett berg som heter Lobuche Peak. Också.
Alltså bergsklättring med klätterutrustning?
Ja, precis.
Mm. Mm, hur högt?
Alltså, det är 6119.
Ja, det är ju mycket imponerande.
Mm. Då gick jag ju med. För den vandringen som jag gjorde, den gjorde jag också helt själv utan guider eller bärare som är det vanliga som man har där. Men just den bestigningen så hade jag ju guide.
Ja, just det. Vi gick upp med kärpa eller...
Ja, men precis.
Mm, just det. Och att vandra i Nepal, hur skulle du säga att det i huvudsak skiljer sig då från din tidigare sommaren innan du vandrade i USA? Du är på högre höjd.
Ja, det är det. Så du måste vara mer medveten om vad det innebär och hur du beter dig lite grann när du går. Alltså att du måste ha ett långsammare tempo och inte kuta in i väggen, för då säger kroppen ifrån.
Det är risk för höjdsjuka.
Precis.
Det är det. Drabbades du?
Ja, det gjorde jag. Jag fick, när jag kom till Lobuche byn första gången på väg upp till base camp, så fick jag en riktig smäll och fick lägga mig och vila en stund innan det gick över.
Och en riktig smäll betyder huvudvärk?
Ja, huvudvärk, illamående. Det är liksom, det är inte kul. Det går liksom inte ens att fatta hur man ska kunna ta ett steg till.
Nej.
I princip.
Jag har aldrig själv drabbats, men jag har ju läst om höjdsjuka att det kan ju också leda till att man blir deprimerad. Alltså lite håglös så där, har jag hört beskrivas
som. Jo, men det kan det vara. Alltså, det är ju verkligen så att du, det finns ju alla, allt som är kul försvinner ju liksom.
Ja,
går inte att förstå hur du skulle kunna fortsätta liksom om du drabbas liksom hårt utav det, så att säga.
Hur fick du det att gå över då? Är det bara vänta in?
Ja, alltså jag hade ju gjort det som jag tycker att alla borde göra som ska upp på hög höjd, och det är att förstå vad det faktiskt är som händer i kroppen när du går upp, så att du också förstår att om du backar och gör så här så kommer det gå över. Det är liksom ingen kronisk sjukdom, utan det är en övergående sjukdom, precis som namnet heter, liksom acute mountain sickness.
Just det. Och sen så är det ju då, vilken tid på året gick du för övrigt, vill jag veta?
Det var i oktober.
Oktober, ja. Och för att man går ju helst inte på sommaren där, va? För då är det mycket regn.
Just det.
Men under vilken monsun, sommarmonsunen, man går helst på hösten eller våren.
Ja, det är väl april, oktober tror jag som är de två högsäsongs.
Ja, precis. Jag har själv vandrat där, fast vid en något lägre höjder runt Annapurna, lite längre västerut i Nepal. På bara mellan 1000 och 3000 meters höjd.
Ja.
Vilka i november var en väldigt bra tid för det.
Ja, det kan
men då är man ju på lägre höjd också.
Mm.
Men jag vet att de som gick upp till Annapurna Base Camp som jag mötte på leden då, de hade ju gått i snö då.
Mm.
För det är högre höjder helt enkelt. Ja. Okej, så på hösten här. Så det, hur kallt hade du? Så att säga, eller hur?
Jag vet att...
Minusgrader?
Ja, det var det. Det blir ju varmt när solen kommer upp liksom. Mm. Men dagen efter att jag hade varit vid Base Camp, och så bodde jag då i byn Gorakshep, så gick jag upp på ett berg som heter Kalapatar som är 5,5. Det är liksom, där ser det ut ungefär som Hammarbybacken, fast det är 5500 meter högt.
Oj. Men och Hammarbybacken ska vi säga för alla som inte vet vad det är. Det är en väldigt kort men väldigt brant slalombacke i Stockholm.
Ja. Så att, ja, och det är lite typ samma där. Det är väl, jag vet inte hur många, om det är 200-300 höjdmeter eller något sånt där från Gorakshep. Men då gick jag upp liksom vid 5 tror jag på morgonen, och det var verkligen svinkallt. Så att jag tror jag hade mina sovstrumpor på händerna för att liksom hålla mig varm.
Men jag, alltså du berättade just om Pacific Crest Trail, så fick man ha med sig allting, för det är väldigt vilt där. Det är ju inte, finns ju liksom inte stugor och infrastruktur på det sättet. Men i Nepal, i min erfarenhet, där finns det ju hela tiden små tehus och gästhus och så vidare. Ja. Så där behövde du väl inte ta med dig någon mat, va? Eller?
Nej, det behövde jag inte ta med.
Det finns att köpa hela vägen.
Ja, så du äter. Jag tror att alltså det, när man... om du åker med en arrangör så är ju allt det där redan, de har man ju tagit hand om det där.
Men om du åker själv så kan du ändå köpa dig
mat, precis. Vart så den kommer. Det är ju, jag tror priset för att bo på en lodge är typ så här $2 natten eller någonting.
Ja, precis.
Så det kostar ju liksom ingenting. Sen är det, då förutsätter de att du äter där också, så att de får in lite mer.
Ja, men precis. Det där känner jag igen. Då äter man dal bhat.
Ja, precis.
Som är kokta linser med ris.
Ja, och så matar de en tills man säger nej, nu orkar jag inte en sked till det här.
Nej, just det. Okej, och sen efter Nepal så var det dags för Afrika.
Mm, precis.
Och då var det förstås ett berg igen som lockade dig.
Ja, Kilimanjaro.
Ja.
I Tanzania.
Just det. Och gick du bara upp på toppen eller vandrar du också en liten längre tid i omgivningarna?
Då, nu har jag varit där. Jag har varit på toppen av Kilimanjaro 4 gånger nu.
Oj.
Och så att första gången jag var där så var jag bara, om man kan säga det, och gick upp på berget. En 6 dagars vandring gjorde vi då. Men sen efter det så har jag varit där på lite andra ställen. Förra året så var jag på Mount Meru som ligger några mil därifrån.
Mm.
Och sen i år så var jag där igen, kom hem bara för 2 veckor sedan. Och då var jag runt på Kilimanjaro, fast på andra leder, och liksom tog mig runt hela berget och fick se mycket mer än vad jag gjort hittills.
Gick runt berget?
Ja, kan man säga.
Ja, just det. Och hur skiljer sig vandringarna runt Kilimanjaro och på Kilimanjaro från Nepal och USA?
Ja, det är verkligen 3 helt olika vandringar, de 3 skulle jag säga. Alltså, USA, där är det ju som sagt helt vilt. Det finns ingenting. I Nepal så bor ju liksom i hus och får lagad mat och har det väldigt fint på Kilimanjaro. Det finns ju en led där du kan bo i stugor. Men annars så bor du i tält, men där har du också hjälp av bärare som bär och lagar din mat även om det. Så det är någon slags mitt emellanting kanske.
Betyder det att man inte får gå själv i Kilimanjaro?
Nej, du måste ha en lokal guide.
Ja, just det. Så du måste ha med dig någon som
ja, sen kan dig. Du... Jag försökte göra det när jag skulle upp på Mount Meru och försöka göra den helt osupportad liksom, förutom guiden. Men det var svårt att liksom förklara att jag vill ha med mig min egen mat. Jag fick ändå liksom, trots att jag släpade med min egen mat så fick jag laga mat varje dag ändå.
Okej, bara det onödan.
Ja, fast jag, ja, det var ganska gott att ha med sig något annat också.
Ja, okej, jag förstår. Sen efter Kilimanjaro och Afrika som du har återvänt till då, så har du också gått, nu slutligen förra sommaren så gick du ju från Smygehuk till Treriksröset, alltså från södra, sydligaste punkten av Sverige till den nordligaste.
Precis.
Berätta.
Ja, det var ju, jag hade ju som du säger varit runt om i världen och gjort de här grejerna liksom och mer därtill. Men jag kände ju att jag hade ju jättedålig koll på Sverige och vad det fanns att göra här. Och jag hade egentligen ända sedan jag kom hem från USA haft en tanke om att jag ville göra någon typ av projekt på Sverige. Men det var faktiskt bara en månad innan jag startade som jag bestämde mig för att göra det på det sättet som jag gjorde.
Och på vilket sätt var det?
Jag vandrade, cyklade och paddlade. Och tanken var då att ta sig från Smygehuk upp till Treriksröset och göra det via alla 25 landskap.
Just det, så det innebar att du också var ute på Öland och Gotland.
Precis.
Ja. Just det, spännande.
Och göra det då helt utan motordrivna fordon, eller färdas helt utan.
Ja, just det. Hur gjorde du med kanoterna och cyklarna då? Hade du folk som hjälpte dig?
Ja, ja, det hade jag.
Som fraktade fram dem till platsen?
Precis, för det mesta, min pojkvän var med ganska mycket. Någon gång när jag hade paddlat Göta kanal så kom min mamma och hämtade min kajak. Vid något tillfälle, det var när jag skulle över från Kalmar till Öland, så fick jag reda på att man får inte cykla på Ölandsbron. Så då var jag tvungen att ta hjälp av internet och vänner och försöka hitta någon som ville låna ut en kajak till någon som ville paddla över Kalmarsund. Och sen så var jag då tvungen att hitta någon som kunde hjälpa mig att köra över min cykel.
Jag förstår. Och så från Öland till Gotland, hur kom du över där?
Där paddlade jag.
Det paddlar du? Mm. Ja, havskajak.
Alltså. Ja, precis. Ja. Mm. Tillsammans med en vän som heter Emil Gyllenberg som också är guide, kajakguide.
Mm. Jag förstår. Spännande. Och du bodde då också i tält? Mestadels,
mestadels faktiskt i hammock.
Mm. I hammock, ja. Mm.
Då jag passade på att göra min första hammocknatt första dagen på den vandringen, eller vad man nu ska kalla det. Och det trivdes jag väldigt bra med.
Jag förstår. Och då, ja, och det var någorlunda, du råkade inte ut för jättemycket ruskväder den här förra sommaren.
Nej, men det var hyfsat bra. Alltså för det mesta dels bra. Sen var det vissa tillfällen som det bara kändes otroligt jobbigt och verkligen så här. Jag tror inte att jag är väldigt bra på att läsa väderappar nu för att liksom se så här, okej, okay, den där timmen, om jag jämför den och den appen, så säger de att det där, eller de klockslagen så kommer det regna, då ser jag till att käka lunch så att jag kan liksom komma runt regnet och liksom kanske till och med, ja men var någon gång som jag fick ta en paus mellan klockan typ 3 på eftermiddagen och 8 på kvällen och sen cykla vidare när regnet hade dragit förbi.
När du varit ute och vandrat så har du också bloggat. Från Pacific Crest Trail bloggar du ju på vagabond.se.
Mm.
Sen har du väl på de senare vandringarna bloggat på din egen sida.
Ja, precis. Mm. Wilderness Stories.
Just det. Vi kan lägga ut en länk till den på vår hemsida för de som vill läsa mer på den. Och det innebär då att du ägnar en del varje dag åt att skriva.
Ja, det kan man säga. Min mest aktiva kanal är väl egentligen min Instagram. Sen bloggen, jag har ingen blogg så som det ser ut nu, så uppdaterar jag inte den varje dag, utan de texterna som jag lägger ut där är texter som jag vill att man ska kunna dra nytta av och som man kan gå tillbaks till, så att det liksom inget blaj.
Nej, jag förstår.
Är väl min målsättning. Utan att allting ska liksom vara nyttigt. Och också att när jag delar med mig av de äventyren så ska jag också kunna ha med sån information så att man själv ska kunna göra samma sak om man känner för det.
Jag tänkte vi skulle kunna komma in lite mer på den mer kanske filosofiska sidan av vandrandet, eller psykologiska kanske man kan säga också, vad vandrandet gör med psyket och närvarokänslan. Och jag tänkte då göra en liten utblick först. Det är så att jag läste en bok av Rebecca Solnit som heter Wanderlust, The History of Walking. Jag tror faktiskt det finns översatt till svenska också. Och hon skriver att förflytta sig till fots verkar göra det enklare att förflytta sig i tiden, medvetandet. Medvetandet vandrar mellan framtidsplaner, minnen och observationer. Att vandra långt och tänka stort hänger också samman kan man väl säga. Då kan man titta tillbaka i historien på de stora filosoferna. Och några exempel är Jean-Jacques Rousseau som ansåg att man bara kunde, han kunde bara meditera medan han gick. Och så skrev han, när jag stannar så slutar jag tänka. Min själ fungerar bara när den samarbetar med mina ben. Och andra exempel på sådana här stora tänkare är ju Aristoteles som ville vandra medan han tänkte. Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Thomas Hobbes, Sören Kierkegaard. Som alla föredrog att knalla omkring och tänka ut sina tankar. Jag vet att du också har funderat kring det här. Att man, att någonting med liksom vad som händer med tankarna. Mm. När man vandrar. Hur är det för dig?
Ja, men vad sa du där hon hade sagt där i början från när vandrarlust?
Jo, hon sa så här att förflytta sig till fots verkar göra det enklare att förflytta sig i tiden eftersom medvetandet vandrar mellan framtidsplaner, minnen och observationer i nuet. Då.
Ja, men det kan jag verkligen känna igen.
Ja.
Att, ja, men det är väl lite grann, när man mediterar och sitter still och mediterar så brukar man väl säga att så här, låt tankarna komma men låt dem också gå.
Ja, precis.
Och det gör de ju ganska naturligt kan jag tycka när man vandrar. Liksom. Och speciellt, det är det som jag kan tycka är tjusningen också med att vara ute så himla länge. Att då kommer verkligen, alltså då får man gå igenom allt som har hänt och händer i huvudet och de kommer in, man tänker på något ett tag så går de ut och man börjar tänka på något annat och något som händer. Så att det är ju verkligen så där att man hoppar fram och tillbaka i tiden. Och,
det blir som terapeutiskt. Istället för en terapeut som frågar en så kommer det automatiskt när man vandrar.
Ja, men precis. Och det är också det där att bara det är lite olika det där med hur länge man är ute. Det går ju liksom lite grann i så här cykler. Att du kan komma igenom ganska mycket tankar om du är ute till exempel i 4-5 dagar. Men när du är ute liksom ett halvår, då hinner liksom det där gå runt och runt och runt och om igen.
Jag förstår.
Så att det, man jobbar ju verkligen igenom sitt psyke.
Ja, det är också temat för övrigt för den här filmen och boken vi pratade om nyss av Cheryl Strayed. För hon hade ju gått igenom på riktigt en jobbig period i livet med narkotika och struliga pojkvänner och så. Och vandringen blev ju på något sätt hennes helande process kan man säga för att bli hel igen.
Ja.
Verkligen, så det har en terapeutisk funktion, det kan vi väl slå fast på något sätt.
Sen tycker jag också liksom att det är väldigt mycket, just där, jag tycker väldigt mycket om att vandra själv. Och där har det ju också en väldigt stärkande funktion, att man får ställa sig inför liksom situationer där du måste göra val, där valen är otroligt viktiga för om du faktiskt till och med klarar av att hålla dig vid liv. Alltså så här, är det klokt att korsa den här forsen? Eller är det klokt att gå över det här passet nu? Eller ska jag vänta till morgonbitti när kanske snön har fryst och det är säkrare att gå? Att liksom få ta de där valen själv och hitta i sig själv. Vad är riktiga rädslor? Alltså vad är riktig fara och vad är egentligen bara så här tanke?
Hjärnspöken.
Ja, precis. Mm. Så där är ju väldigt stärkande för självförtroendet och självkänslan.
Mm. Ja, det precis. Vi kan ta ett till citat här av en stor filosof och då tänker jag på Kierkegaard. Han skrev så här: för att stå ut med mina mentala spänningar så behöver jag avledas. Avledas av de spontana möten och kontakter som inträffar när man vandrar på gator och i gränder. För han vandrade väldigt mycket i Köpenhamn när man stadsvandrar. Framförallt, förlora aldrig din lust att promenera. Varenda dag så promenerar jag, skrev Kierkegaard, så promenerar jag mig till ett tillstånd av välbefinnande och promenerar bort varje sjukdom. Jag har promenerat mig till mina bästa tankar Och jag vet inte av någon tanke så tryckande att man inte kan promenera bort från den. Väldigt terapeutiskt. Och,
ja.
Det är ett sätt att liksom lätta på trycket i sitt eget psyke.
Nej, men jag kan känna igen det där också. Alltså, jag kan ju ibland få samma känsla när jag vandrar runt här i Stockholm som jag kan få på en vandringsled. Liksom. Om man bara så här, kanske får sätta på någon musik i lurarna liksom, för att stänga av stadens brus. Men det är också någonting i att det är en ganska stor stad, så att det liksom ändå är ett brus. Att det liksom inte är något som jag fäster så mycket fokus på, utan det liksom blir att man går och så...
Ja. Just det.
Ja. Det blir lite samma sak som att gå ut också.
För du kommer ju från Karlstad men bor i Stockholm sedan länge och du går gärna i Stockholm också då. Men har du något nytt stort projekt på gång? Jag misstänker det.
Alltså, det har varit så... Tidigare när jag fått idéer till saker jag vill göra, så är det något som... Det ploppar liksom upp plötsligt efter en period av lugn. Och just nu så har det faktiskt inte kommit någon sån riktigt stor grej än. Däremot så håller jag ju på med efter arbetet till det projektet som jag gjorde i somras. När jag tog mig igenom Sverige. Så att egentligen kan man säga att nästa projekt och äventyr är att jag ska skriva en bok om den resan.
Om just Sverigevandringen.
Ja, just det. Och då kommer jag också åka tillbaks nu i sommar till många av de platserna som jag har varit på. Dels för att liksom hitta mer inspiration, men också göra mer research och fotografera och träffa människor på plats.
När kommer boken? Finns det någon plan?
Kanske nästa vår.
Våren 2021.
Precis.
Spännande. Hur ser du framför dig framtiden då? Nu har ju du, sen du blev vuxen, du har varit fotograf och bott i husbil och vagabonderat Sverige runt mellan olika festivaler.
Ja.
Och sen har du sen dess också haft den här perioden som du fortfarande är inne i då, när du har åkt och vandrat och dokumenterat det på olika sätt. Ja. Kan du se framför dig att det är så här det kommer se ut i framtiden också?
Det är nog inte omöjligt. Jag lovade mig själv en grej när jag kom tillbaka från USA. Och det var att jag skulle säga ja till allt som liksom alla idéer och infall jag fick, om det var att pröva någonting eller sådär. Så jag fick frågan... när jag tror det var på typ min första eller andra dejt med min nuvarande pojkvän som jag träffade precis efter att jag kom hem från USA. Då frågade han så här, men vad, den klassiker liksom, att så här, vad gör du om 5 år? Och då bara kände jag så här, nej men från att ha haft liksom en jättetydlig plan hur jag ville att mitt liv skulle se ut, så kände jag att nej men om 5 år då hoppas jag att jag är på en plats som jag idag inte ens kan liksom föreställa mig att jag kommer vara på. Att jag liksom har sagt ja och testat saker som gör att jag hittat nya personer i livet som har tagit mig till nya ställen. Så det är väl mycket möjligt att jag håller på att vandra runt då också. Men jag hoppas också att jag gör någonting som jag idag inte kan.
Något helt annat som vi inte ens kan förutse här.
Nej, där vi sitter. Precis.
Nej, precis. Vad spännande. Det låter fantastiskt tycker jag. Ja. Framtidsplaner som kommer att överraska dig själv kanske. Helt och hållet. Ja, och alla andra i din omgivning. Ja. Jättekul att ha dig som gäst här idag och vi ser fram emot boken som kommer nästa vår kanske då förhoppningsvis.
Ja, någon sommar gång. Kanske.
Ja, sommar kanske. Ja, man vet aldrig med böcker, jag vet hur det är. Det kan ta sin tid och det kan dra ut på tiden. Men jättekul och lycka till i framtiden.
Ja, men tack så jättemycket, kul att vara här.
Ja, tack. Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.